19 december. Farfar hade känt länge att det var storm på väg. För då började det alltid knipa i en frostspricka som han har på höger stortå. Och på torsdag morgon så kom stormen. 7 småvintrar och en storstorm ska det vara före dopparedagen. Annars blir det skräp till jul, säger Fritjof alltid. Och den här blåsten skakade av nästan alla löven på eken utanför vedbon. Det var knappt att man kunde hålla sig upprätt när man gick över gården, så blåste det. Fritjof och jag var på väg upp till skogen. Vi skulle hugga granar och kvista och sätta julnekarna på. Och precis som vi kom upp till stora vägen, där som Kråkelia går i en båge ner mot Svens myr, så fick vi se brevbäraren Janne Berntsson. Mest såg vi mopeden förstås, för Janne satt hopkrupen på den som om han inte brydde sig om att styra utan bara höll sig fast. Och mopeden gick på tvären ner för hela backen, en sån sladd hade han fått i kurvan. Och precis som Fritjof och jag hoppade över diket slog mopeden pang i backen och Janne med förstås. Brevbärarväskan slog i så locket flög upp och hela moln av brev och julkort flög ut och fladdrade iväg. För just då kom det ett vindkast ner från sjön så det visslade om öronen. Janne hade nog inte slagit sig så värst för han kravlade sig upp nästan med detsamma och viftade och skrek. Fräls breverna, skrek han. Julkorten får vi försöka skrapa ihop efteråt, men breverna är viktiga. Så vi började jaga brev, Fritjof och jag. Fast vägen var så hal så om man klev oförsiktigt bara det allra minsta så stod man på näsan. Fritjof gjorde en vurpa och slog ändan i nästan med detsamma. Han trodde det skulle gå att stampa fast ett brev just när det skulle fladdra iväg. Akta vägen, Fritjof, skrek jag. Väga mig hit och väga mig dit, skrek Fritjof tillbaka. Det är viktigare att min bakdel kommer hem hel. Vägusligen klarar sig alltid. Just när vi nästan hade fått ihop alla breven fick jag se något vitt som skymtade ett alesnår i ravinen på andra sidan vägbanken. Vänta, här är ett till, skrek jag och hasade ner för banken. Jag sög åt med en torr enepinne i farten, för brevet satt så högt att jag måste kliva upp på en sten för att komma åt och peta ner det. Precis som det kom singlande hörde jag hur Janne puttrade iväg med mopeden bortåt Rullsröd till. Vänta, här är ett till, sa jag ju. Vänta! Men det var bara Fritjof kvar när jag kom upp igen. Han stod och försökte fästa ihop byxändan med en säkerhetsnål. Hela baken hade spruckit när han slog ändan i vägen. Ska han åka lika galet med mopeden i varenda backe så har han inte tid att sitta länge i varje, grymtade han. Men sen tittade han på brevet i alla fall. Är det till någon känd får du väl gå dit med dig själv, sa han. Han sa inte vad det stod utanpå. Han ville nog se om jag kunde läsa det själv. Herr Viktor Lind. Det är Elsas Viktor det, sa jag. Fritjof tog yxan som han hade kastat ifrån sig när Janne kom farande. Sen tog han ett hopp över diket och började gå inåt skogen. Du får gå dit efter 11 kaffet, muttrade han. Nu måste vi hugga slaner så vi får upp julnekarna innan gulsparvarna svälter ihjäl. Jag skulle ha julnek med från pappa till Viktor också. Så inte förrän vi hade ätit middag kom jag iväg med brevet och neken. Det blåste fortfarande, men farfar hade sagt att vinden vred mot väst. Då stillnade det mot julesnö, sa han. Det kände han, sa han, för nu knep det ännu värre i hans vädertå. Det lyste i Viktors källare och jag kunde se genom fönstret hur Viktor stod böjd över snickarbänken och gjorde en fågelholk. Ser man på, det var fint främmande mitt i helgstöket, sa han när jag kom in. Gör du fågelholkar till jul, sa jag. Viktor såg lite generad ut. Tja, något ska en ju ta sig för. Och till våren kan det bli så mycket annat att stå i för en bonde så en inte hinner mät. Men det är du ju inte längre, sa jag. Du är ju inte bonde, Viktor. En både är och inte är, sa Viktor och höll upp holken mot lampan igen. Som om han helst inte ville se mig i ögonen när han sa det. Du förstår, Antons arrende går ut i vår så då kan jag få min mark tillbaka om jag vill ha den. Och jag kan få köpa hans med för den är till salu. Han la holken på hyvelbänken och började banka med hammaren fast jag såg att varenda spik var islagen ända in. Fast det blir nog fabriken i alla fall, sa han och la holken framför mig. Se om den duger, för då kan du få den. Ja, den är fin, sa jag. Du får hämta den i mars när fåglarna börjar pipa i buskarna, sa han och ställde den på hyllan över hyvelbänken. Jo, det var så sant. Det var ett brev till farbror Viktor, sa jag och grävde fram brevet ur rockfickan. Det var en julnek med, men den ställde jag utanför farstun. Brevet flög ur väskan när brevbäraren välte med mopeden. Asså, minsann. Ja, det är inte var dag man får flygpost, sa Viktor och skrattade. Det är väl en räkning förstås. Han stod och muttrade för sig själv medan han läste. Iskonvaljer, jag vill inte köpa några iskonvaljer. Jo visst, herre Jösses, Elsas iskonvaljer. De som jag köpte lördagen före Lusse, nu är de förstås förstörda allihop. Han satte sig på huk i hörnet bakom bryggkaret och drog fram en papplåda som locket bara var stängt till hälften på. Jag råkade stöta till sladdlampan när jag lutade mig fram för att kika och ljuset svängde fram och tillbaka över lådan. Den var full av iskonvaljer och de var utslagna allihop. De blommar ju, viskar jag. Allesammans har blommor. Viktor nickade och han såg så allvarlig ut som om vi hade suttit i kyrkan. Alldeles ensamma nere i mörkret har de stått och slagit ut, mumlade Viktor. Det är väl ett under om något, alldeles ensamma i mörkret. Men hur har de fått vatten då? Viktor pekade utan att bry sig om att fingret darrade. Det har de fått härifrån bryggkaret. Det läcker på sidan så det rinner ut med väggen. Jag strök över de vita konvaljklockorna. Får jag ta med mig en hem, viskade jag. Bara en och ge Hedvig. Hon är alldeles galen i små, små blommor. Viktor tog försiktigt upp ett par. Ta en till morsan också du, sa han och sänkte rösten. Men säg inget ifall du ser Elsa. Du förstår, hon är lite trött nu om dagarna. Fruntimmer blir lätt sådana när de går hemma ensamma och funderar. Hon skulle må gott av ett juleunder, och det är i alla fall ett litet, tycker du inte? Jag tycker det är ett stort, sa jag. Det slutade inte att blåsa, som farfar trodde, bara för att det kliade i hans frostsprickor. Blåsten dånade i träden och uppe i Hålebergsskogen måste det ha blåst ner en riktig bjässe över ledningarna. För just som mamma stod och stekte potäter till kvällmaten så gick ljuset i hela byn. Det är vi förstås vana vid på Rulseröd. Alla de gamla fotogenlamporna som man använde förr står kvar i köksskrubben. Och den största satte pappa på bordet och tände. Och det blev ett så hemtrevligt ljus att det kändes varmt inne hur än stormen bölade ut och ryckte i spjället uppe i skorsten. Lite grann berodde nog det hemtrevliga på iskonvaljen som jag hade fått av Viktor också. Den stod bredvid den gamla fotogenlampan och det såg nästan ut som om de lyste på kapp. Det var det första julundret hos oss på Rulseröd.